Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hur mycket bitcoins går sådär för då?
Ja, nu hade det varit smartare att hålla bitcoins med tanke på priset.
Just det.
Men just vid den tiden, när jag hade bitcoins, då fanns det knappt folk som tog emot det för någonting.
Nej.
Så det var inte värt någonting. Utan jag var glad att jag kunde köpa en Ferrari med bitcoins. Jag tycker det var skitbra.
Ja.
Men hade jag hållit i dem så hade jag kunnat ha 10 Ferraris. För bitcoin har gått upp 10 gånger mer.
Just det.
Men det är skitsamma. En Ferrari här och där. Det är en jävla massa Ferrari här. Så det är bitcoins. Skit i det. Roligare med Ferrari ändå.
Är det någon extra utrustning?
Den här är bara dyraste fälgarna. Och annars är den inte så extra pimpad. Men det vi har gjort det är att kosta 120 lax. Byta ut hela instrumentpanelen. Allt läder och nytt läder från Ferrari. Men brodera in min frus namn. Och det här var innan hon hette Svetlana Gustafsson. Det var när jag hade dejtat henne i ungefär 2 månader. Så gav jag henne Ferrarin. Och då hade inte hon något körkort. Sen hade inte jag heller något körkort. Så jag dömde inte henne för det liksom.
Men du kör ju ändå.
Det är ingen som kommer stoppa någon snubbe som kör en Rolls Royce.
Okej. Okay. Det är ingen som kommer stoppa en snubbe som kör en Rolls Royce.
Nej.
Det var alltså inte Axel som vi hörde där, utan det är kvällens huvudperson. Jag är Sanna och är ledarsuggan. Henrik är här.
Ja.
Ja. Och också Axel.
Och det var förvånansvärt nog inte Axel som skröt om.
Alltså jag skrev det här manuset för en vecka sedan. Så här står det faktiskt i manuset. Med mig har jag som vanligt Henrik Tomteluvan Johansson. Och Axel, jag är för bra för solkrämörman. För vi hade ett bråk om Axel solkrämsanvändare för en vecka sedan. Precis nice, som vi har alltid. Så då skrev jag in det, för det tyckte jag var rimligt. Det här klippet som vi hörde nu i början, det kommer från en YouTube-kanal som heter Dialogiskt. Och det är från ett avsnitt, en video. Där de har en Q&A med Olof K. Gustafsson. Mannen, ganska mycket myten, eller myttan kanske. Som vi kommer att prata om ikväll. Mm. Har ni hört talas om Olof? Henrik tipsar ju mig om Olof. Ja.
Det här kommer bli ett avsnitt som egentligen bara är lyteskomik, eller hur? Eller? Nu använder jag benämningen lyteskomik också rätt. Eller? Är inte det när man bara skrattar åt någon som är efterbliven?
Det är väl det vi gör i den här podden.
Ja, jo.
Men vi ska försöka sluta säga efterbliven bara.
Ja.
Men det kommer väl finnas en del saker att skratta åt, tror jag. Absolut.
Ja. Får vi inte säga efterbliven?
Nej, det skulle vi väl inte.
Jo, Det har jag inte tagit nå. Det har inte jag tagit några löften
du
på.
Får, du får kritik för det bara, men du skiter
i. Ja, det skiter jag efter.
Oj, här har säga. Vi en kulle som jag tänker dö.
Ja,
okej. Okay. Ja, vad bra.
Mm.
Nej, men du hade sett någon video med Olof, Henrik.
Ja, det var väl... Jag såg... Det var ju, det här är ju på månader sedan. Och jag förstod att det här är någonting för oss. Det här är någonting väldigt, väldigt speciellt. Jag kunde liksom inte sluta titta. När jag började titta. För han är verkligen supersjuk i huvudet. Ja, det är så jävla konstigt.
Han är en riktig lirare. I ja. Alla bemärkelser av ordet. Vet du vem det är, Axel? Har du någon tidigare erfarenhet av Olof?
Alltså jag har sett honom sporadiskt lite då. Jag har väl mest känt att så här, oj, det är konstigt att ljuga så här mycket hela tiden om allt.
Ja. Och i offentligheten också.
Yeah. Ja, och sen så såg jag, när jag fick något typ, blev rekommenderad på YouTube eller någonting, när han var med i någon typ av, någon av alla de här coola kidsen som gör olika typer av, tror att de gör poddar eller vad fan de gör, så gör de en video på YouTube. Där han strösslade låtsaspengar över någon.
Ja.
Så uppenbart låtsaspengar. Bara, nej men här, ta 10 lax, inga problem. Men det är ju monopolpengar, vad gör du?
Lokal är jag ganska säker på att det var i den videon.
Ja, det kan ha varit.
Jag vet inte riktigt hur mycket vi kommer hinna in i den vevan. För att de har ju varit lite i luven på varandra, precis som han är i luven med andra YouTubers. Men Olof är alltså inte en YouTuber. Han är inte en influencer. Utan han är idag vd för Pablo Escobars förvaltningsbolag, Escobar Inc. De förvaltar hans, jag vet inte, namn. De har trademarkat hans namn och stämmer folk för att de använder det. De tar hand om hans tillgångar och ser till att familjen och efterlevande, ja, du vet, sådana saker. Alla hans grejer, ser till att han blir representerad väl i världen idag.
De har det bra.
Eller sådana.
Knarkkungen.
Knarkkungen Pablo Escobar, för er som inte...
Som mördade folk till höger och vänster.
Men han hade ju sådana jävla problem, alltså. De hade ju så mycket kontanter ett tag. Att de liksom, det gick åt liksom flera miljoner dollar i veckan för att råttorna åt upp sedlarna. De kunde inte förvara det på något vettigt ställe.
Ja,
de köpte liksom gummiband för hundratusentals kronor i månaden också.
För att knyta ihop.
Vad ska jag göra med alla de här jävla pengarna?
Ja, men visst är det är väl också väldigt mycket så att utan att vara någon Escobar-historiker har vi sett lite av de här serierna och så här, någon dokumentär här. Men det är väl också så typ att han kan ju inte göra någonting för de här pengarna, för att han sitter ju fast där i Uruguay, ja. Eller vad fan det, nej,
Colombia.
Och liksom, han kan ju liksom inte göra så mycket mer än typ att leja hitmans för att döda konkurrensen.
Men han satt väl också i fängelse i sitt eget hus, eller han byggde sitt eget fängelse och sa, här kan jag vara i fängelse. Och så sa de, okej, okay. Ja, var där. Gå inte någon annanstans, tack. Nu spelar väl inte det så himla stor roll i och för sig. Men så kan det vara. Olof i alla fall jobbar med Escobar Inc. som vd. Jobbat nära med Pablo Escobars bror Roberto.
Mm.
Och man har kanske inte hört talas om honom på den vägen. För att Escobar Inc. är vad man än tror. Inte jättestort bolag. De har väl varit i några, vi kommer ta upp lite sådana grejer som de har gjort tidigare, vilka de har stämt till exempel och vad de sysslar med idag. Men här i Sverige så har han ju bland annat råkat i bråk med Klarna på grund av ett par telefoner som Escobar Inc. sålde. Så att de beter sig illa mot varandra, och där har stått en hel del om det i tidningarna, så det kanske man kan veta. Är man lite äldre än så, så kanske man också kan komma, om man var lite intresserad av serietidningar, så kanske man känner igen Olof därifrån. För att han hade alltså ett företag som sålde serietidningar. Och var med i bland annat The Voice, som den här radiokanalen heter. Vet inte, jag lyssnar inte på radio. Men där han pratade om att han skulle bli Sveriges första dollarmiljonär. Eller han ville bli det liksom innan. Ja, snabbt helt enkelt.
Sveriges yngsta dollarmiljonär ville han bli.
Tack så mycket. Ja. Sveriges yngsta dollarmiljonär ville han bli. Och det var då viktigt med att det var dollar, för att en miljon dollar är mer än en miljon kronor, antar jag. Eller jag vet att det är så, men jag menar, jag antar att det är därför det är viktigt.
Han hade ju bara kunnat sagt Sveriges yngsta mångmiljonär, så hade det varit
Han hade kunnat göra det. Men ja. Nu var han ju USA-fixerad redan från början. Ja. Så att så var det. Han har fått lite ganska mycket, alltså mer och mer spridning på sociala medier och YouTube och så vidare. Det började väl för i höst förra året där han började med lite av de här men Dialogiskt till exempel, som är en YouTube-kanal som ändå har ganska många följare, som är en liten snackis-podd-verksamhet. Där var han med, och sen så har han också varit med i Anis Don Demina. Någon som jag antar Henrik känner igen från Let's Dance. För visst var han med där, Henrik.
Varför frågar du mig det för?
Du tittar på alla de programmen. Jag bara antog att du också tittar på Let's Dance.
Är du sjuk i huvudet? Jag har inte kollat på Let's Dance.
Jag vet kollade inte ens hur på Let's Dance
när Linnea Claesson var med. Förutom den gången när hon skulle göra ett snyftre på... När alla skulle göra något så här...
Ja, det där är en lögn. Det där är bara rakt av en lögn. Ah, vi kan börja med att kolla den första lögnen här. Första avsnittet, Linnea Claesson var med i Let's Dance, hade vi viewing party på Discord som du drog i. Så nu kan inte du sitta här. Va? Kvällens första lögn kom inte ens från Olof, utan den kom från Henrik Johansson.
Det här kommer jag inte ihåg.
Nej, men vi gjorde det. Vi gjorde det.
Okej. Okay.
Det visade sig att ingen av oss kunde någonting om dans, så det blev totalt ointressant. Vi bara tittar på henne dansa, vi bara, okej. Ja, okay. Ja men nu har hon dansat, och så gjorde vi inte mer.
Okej.
Nej, jag vet inte. Så har det varit. Okej, men vi går väl tillbaka till Olof. Olof är i alla fall en helt vanlig svensk kille. Född och uppväxt i Ekerö, i Stockholm, utanför Stockholm.
Utanför Stockholm.
Han är född 1993, så han är ett år yngre än mig. Han är enligt egen utsago uppväxt i fattigdom, för att Ekerö är tydligen ett sånt fruktansvärt bedrövligt ställe att växa upp på. Så här säger han själv om sin uppväxt.
Vi kom från en fattig familj. Liksom.
Vilken stad?
Jag bodde i Ekerö, backen på landet. Liksom.
Okay, ja.
Då förstår du.
Du är från Ekerö, men det är den då.
Ekerö är fint, men det är lite på landet, va? Och du måste skapa någonting själv. Du har jag hade inga kända stockholmare som hade rika farsor. Liksom.
Mm.
Utan tvärtom. Det var mycket fattigdom. Alltså, min farsa, det var på nivån att vi köpte en... Han hade inte ens råd att köpa en Volvo för 500 spänn från Blocket. Vi gick och kollade på den. Du var tvungen att starta den med en fucking skruvmejsel. Alltså.
Mm.
Ja. Så illa kan det vara att växa upp på Ekerö.
Hard knock life på Ekerö.
När man inte har några rika Stockholmspolare som kan komma och baila ut det ur fattigdomen som kommer med det.
Hur skulle det gå till?
Jag förstår inte heller vad han menar med att man måste göra någonting själv. För det känns så det måste man, de flesta ja. Måste göra det.
För bara sätta det någonstans. Alltså, på Ekerö ligger ju Drottningholms slott, tror jag. Eller i alla fall Ekerö kommun. Ja, och det är alltså, om man säger så, det är som skärgården fast innanför Stockholm, i Mälaren. Det är vad det är. Superfint område.
Ja, det är det är väl ett övermedelklasssamhälle, eller område. Jag vet inte.
Också så man kan ju...
Axel som Stockholmsexpert.
Ja, men jag tänker man kan ju kolla här lite snabbt. Ekerö kommun... Mm. Medianinkomsten där är den sjunde högsta i landet. 363 727 kronor.
Det var kanske annorlunda på slutet av 90-talet då.
Jag tror, han växte det, upp i total fattigdom. Jag tror inte det.
Han säger ju det här med att han växte upp i total fattigdom. De hade inte råd att köpa den här Volvon. Pappan hade inte råd att köpa den här Volvon. Och pappan är alltså en gammal kyrkopolitiker. Säger man så?
Ja.
Han är, ja, precis. Ja. Han är var invald, var kyrkopolitiker där ganska länge.
För vilket parti då?
Politisk församling K. Nej, Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
Ja, men vad fan!
Han var det är klart han är sosse. Mm,
jag visste att jag hade det. Alltså, jag var lite mycket flika på alla de här...
Sossarna har inte mycket för sig just nu, alltså.
Nej, i alla fall. Olofs pappa var sosse. Invald som kyrkopolitiker där i Ekerö, satt väl också som någon annan politiker också. Jag tror inte bara han var kyrkopolitiker.
Nej.
Han var förtroendevald politiker för Arbetarpartiet Socialdemokraterna och förtroendevald kyrkopolitiker. Jag vet inte riktigt vad man tjänar på det, men det känns inte som att det blir i brutal fattigdom. Speciellt inte när han i nästa andetag sitter och beskriver hur jävla mycket Xbox han spelar när han växte upp och så vidare. Det var lite fram och tillbaka med det där. Ni förstår. Pappan kommer vi behöva återkomma till. Det verkar inte ha varit optimala förhållanden. Pappan och mamman separerade ganska när Olof var ganska ung. Mamman flyttade till USA och gifte sig med en annan man. Vid något tillfälle så var också Olof i USA tillsammans med mamman under någonting som kan ha rubricerats som kidnappning. Som sedan ledde det till att pappan fick full vårdnad om Olof här hemma i Sverige. Så att mamman har varit liksom borta under i princip hela uppväxten. Han har växt upp med sin pappa. Han var då enligt egen utsago miljonär vid 16 års ålder. Då hade han så pass många företag. Fyra tror jag. Som då omsatte eller fick rena inkomster oklart. Många miljonbelopp eller i alla fall miljonbelopp.
Vad hade han för bolag då?
Han hade serietidningsbolag. Han hade serietidningsbolag som hette så mycket som Serieplaneten. Nej, inte. Jo, Serieplaneten hette hans företag. Mm. Och det startades 2009. Och det blev väldigt uppmärksammat då. Och det var väl därför han fick den här The Voice-intervjun också. För att han var så himla ung. Han var bara 16 och drev den här Serieplaneten. Och Serieplaneten drev då i sin tur en webbutik som heter Seriehyllan. Det var väl där det började. Olof har uttryckt att han hade ett intresse för att samla på grejer. Det började väl med frimärken någonstans. Och sen så kom han in på serietidningar så småningom. Hade väl någon fas med Pokémon-kort, precis som alla andra barn födda på 90-talet. Men då bestämde han sig för att han kunde sälja de här tidningarna. Och det gjorde han då via företaget Seriehyllan. Eller webbutiken Seriehyllan som låg under Serieplaneten. De sålde då tidningar via Tradera. Begagnade och nya tidningar, vad jag har förstått. De utgav också sin egen serietidning om serietidningar, kan man väl säga. Den gavs ut under... Den började ges ut i slutet på 2009 och gavs ut till 2011. Sammanlagt 5 nummer gav den ut.
Intressant utgivningstakt.
Intressant utgivningstakt. Men framförallt, vet ni hur många som måste ha köpt den för att man ska driva in miljoner på det här företaget?
Alltså jag tänker att det måste ju varit miljoner som måste köpa.
Precis.
Eller liksom sinnessjukt dyr reklam som han har sålt.
Ja, nej men detta här var ju liksom där det började. Det var väl någon typ av facklitteratur typ för serietidningar. Där, ja, men det stod om serietidningar helt enkelt i den här serietidningen. Och han hade också någonting som är lite mer intressant med just de här serietidningsverksamheterna. Att han säger ju själv, Olof, att han är den som tog Simpsons till Sverige. Det stämmer ju såklart inte, för Simpsons sändes
alltså,
ju i Sverige.
Simpsons gick ju på tv innan han föddes i
Simpsons
Sverige.
Sändes ju på tv långt innan Serieplaneten uppkom 2009, absolut. Men det han menar är ju alltså, rättigheterna till att göra en serietidning. Han får också låta som att det var liksom allmänna serietidningsrättigheter, att ingen annan fick lov att skriva Simpsons-serier. Och jag tror verkligen inte att så var fallet, för att de gav ut en bok, en serietidningsbok, en samling som heter Simpsons möter Futurama. Och den gick det väl ändå, ja, det gick väl hyfsat bra för den, så att säga. Sen började de ge ut en egen serie, en faktisk serietidning då, inte en serie om serier, som släpptes i 2 nummer.
Mm-hmm.
Så det är väl ungefär vad som gett ut. Ja, 5 stycken av den här facklitterära serietidningen. 2 nummer av den faktiska serietidningen som de själva skrev. Och sen då den här Simpson möter Futurama i princip, vad hans företag släppte. Detta skulle då Olof ha tjänat miljoner på.
Blev han äntligen dollarmiljonär?
Han skulle bli Sveriges första dollarmiljonär. Och han hade blivit det. Han tänkte nämligen flytta till USA när han födde 18. Först var vi kommer till dollarmiljonär-grejen. För det knyter tillbaka i den här serietidningsverksamheten. Detta var alltså när han var 16. Han drev det fram tills att han, precis innan han tog studenten. Han tog studenten 2011. Detta vet jag, för det är samma år som jag tog studenten. Hur kunde han ta studenten, undrar då ni? För han är ju 1 år yngre än dig, Sanna. Ja, det ska jag svara på.
För att han är smartare än du.
Han är ett jävla geni.
Ja.
Så han gick på Kungsholmens gymnasium. Det svåraste gymnasiet. 320 poäng för att komma in. Det är alltså max vid den här tiden. Jag vet inte vad det är idag. Jag vet inte vad det var innan. På den tiden så behövde du 320 poäng. Då behövde du maxa det. Du behövde ha bästa betygen. Du behövde komma in för att komma in på Kungsholmens gymnasium. Där kom han ju då in såklart. Inte bara det. Han lyckades också tenta av en massa kurser. Övertala sina lärare, rektor, studierektor, whatever. Att lägga upp en egen studieplan. Att han skulle få lov att gå klart gymnasiet på 2 år. Och det gjorde han till studenten 2011.
Va, men varför?
Med bästa betyg. Jag säger detta nu. Jag hoppas att ni hör på min röst att han inte fick bästa betyg.
Nej. Nej, men sånt här går ju att ta reda på. Det är det som är så praktiskt.
Men vi kommer till allt det här. Vi kommer till allt det här. Låt mig bara dra bakgrunden först. Han har inte ens kommit till USA än, och det är där vår egentliga historia börjar.
Åh nej.
Så han gick på Kungsholms gymnasium till studenten efter 2 år. Planen då var att studera på Handelshögskolan och juristlinjen i Stockholm samtidigt. Klara av det lite snabbt, gärna på kortare tid, och sen liksom var king då. Han ville också flytta över sina egna företag på sig själv och så vidare. Så bestämde han då, för att han inte alls det skulle göra detta, läsa Handelshögskolan och juristlinjen samtidigt, utan istället skulle han dra till USA. För det är ju där man blir dollarmiljonär på riktigt. Så det skulle han göra. Han bad sin pappa skriva över företagen på honom så att han kunde få ut sina pengar. För att han var ju inte dollarmiljonär. Han hade ju inga pengar. För de här pengarna var ju uppbundna i företagen, i serieplaneten. Pappan skrev inte över företagen på honom, utan de stod kvar på pappan. Som de ju har behövt göra för att Olof var minderårig.
Mm.
Och då blev Olof arg. Det tyckte han inte var schysst. Så att han bestämmer sig för att ändå lämna landet, åka till USA, för att där bor hans mamma. Kunde åka dit och bo hos henne. Och det gjorde han, helt enkelt. Han drog till USA. Fattig. Han fick ut, jag är ganska säker på att han sa 10 000 spänn hade han med sig. Det var allt han hade på fickan när han drog till USA.
En driftig pojk ändå.
En driftig pojk. Från 10 000 spänn på fickan, allt han äger och har, kläderna han har på kroppen. 2011, till då sitter här idag 10 år senare, vd för Pablo Escobar Inc. Nej, bara Escobar Inc heter det. Men Pablo Escobars förvaltningsbolag. Hur det kan bli så? Vi ska komma till den historien också. Men först behöver vi ta i tur med lite av det vi har pratat om här. Omständigheterna kring hans studerande. Omständigheterna kring relationen med pappan, relationen med mamman och så vidare, så vidare. För det var ju nämligen så här att det handlade ju inte alls om att pappan inte bara ville föra över de här företagen till Olof. Det var ju liksom inte det, utan det visade sig att de här företagen var skrivna, var liksom en under, jag vet inte hur företag fungerar, men de låg under pappans egna företag.
Dotterbolag.
Ja, de var väl dotterbolag då, till pappans företag. Och det gick inte så bra för de företagen. De gick med förlust. Eriks serietidning, Eriks, Olofs.
Men de blev ju miljonärer på det här, hallå?
Ja, han blev miljonär på det här, men också på något konstigt vänster. Samtidigt så gick hans företagsverksamhet med förlust då, under pappans bolag. Pappans bolag, om man räknar med hela det stora bolaget, gick med vinst. Inga miljonbelopp.
Nej.
Inte alls. Utan det gick runt. Det gick väl okej, liksom.
Vad gjorde det pappans bolag då?
Vad sa du?
Vad var pappans? Vad gjorde han?
Lite allt möjligt, vad jag har förstått det som. Men de säljer typ massa maskiner och sånt som inte jag förstår mig på.
Okej. Okay.
Eller hyr ut, eller ja, någonting. De har en omsättning på nästan 1 miljon.
Mm-hmm.
En omsättning, det företaget.
Mm.
Och det är ju då för ja, nu för tiden, inte då på den tiden där Olof skulle ha bedrivit sin företagsverksamhet där under, för att alla de här serietidningsverksamheterna är nedstängda idag. Så Olofs företag, det gick inte så bra för dem, och allt detta framkommer i ett domslut där Olof är målsägande, och den tilltalade är då pappa, Olofs pappa.
Nej.
Han Olof vill ha skadestånd för diverse misshandel som han anser sig ha utsatts för under uppväxten, barndomen. Mm. Men också specifikt på senare tid när det börjar bli lite mer att Olof kanske skulle lämna landet till exempel eller så, inte bo kvar hos pappan. Men också för att han hittade under ett bråk med pappan hittade patroner till någon typ av vapen hemma. Och då anmälde han sin egen pappa till polisen för de här patronerna. Och de blev han då fälld för. Han blev fälld för vapenbrott, pappan, på grund av det här.
Undra vad Pablo hade tyckt om Olof. Ha, gola ner din egen farsa. Ja. Nej, men då sätter vi några bildäck runt dig och så tänder vi på och ser vad som händer.
Ja, alltså, jag vet inte. Här måste jag väl ändå vara lite grann på Olofs sida. För det som står i den här domen är inte så himla, himla fint. Olof ville helt enkelt att han skulle få skadestånd för kränkning och sveda och värk. Men också att han skulle ha gjort sig skyldig till grov fridskränkning. Mm.
Men vadå, är det här, är det ett brottsmål eller driver han det här själv? Ja, men alltså, är det någonting, tar han pappan, stämmer han pappan? Eller är det någon typ av brottsmål som pågår?
Nej, men vad heter det? Det är ju för misshandel och sen för vapenbrott.
Ja, men då är, ja okej, då är det, vad heter det, ett åtal från stat, alltså vi som...
Ja, det är allmänt åtal.
Ja, allmänt åtal.
Ja, om det, ja, det är väl, i alla fall. Och här står då i den här domen så står liksom hela bakgrunden till här. De mamman och pappan separerade. De skulle inte vara tillsammans längre och det blev en vårdnadstvist om Olof. Till sist så fick då pappan ensam vårdnad efter att han hade varit kidnappad i USA ett tag. Det var väldigt mycket fram och tillbaka. Mamman hade tydligen problem med psykisk ohälsa och så att socialen var involverad i början av Olofs liv. För att mamman inte hade så bra koll på det där. Enligt vad som står i domen här nu. Mm. Pappan blev åtalad för vapenbrott och det erkänner han till. Han har de här patronerna eller kulorna hemma, ett par stycken. Någonting som han inte har alltså licens för eller så. Han får inte lov att ha dem hemma så därför så blir han också fälld för det. Lite dagsböter.
Rimligt.
Ja, precis. Här står dagsböter. Enligt Olof så fick ju pappa sitta i fängelse. För vapenbrott. Någonting som Olof sen säger då att han har följt sin pappas spår och också satt i fängelse för vapenbrott. Men han fick då dagsböter, pappan. Det var det som hände. Det var det som blev.
Det är ganska stor skillnad på dagsböter och fängelse.
Det är det. Men han satt ju häktad ganska länge. Det fanns också en del tidningsartiklar kring det här. För att det var, här var ju ändå en kyrkopolitiker som var väl ganska väl ansedd och så. Det var kanske inte... Mm. Det var lite skandal där borta i fattiga Ekerö.
Ja.
Att någon var kriminell i det där skithålet. Det var ju tydligen super surprising. Liksom. Jag vet inte hur det där ska ha gått. Ja, i alla fall. För de andra grejerna, så, alltså misshandeln och så vidare, så blir inte pappan dömd. Men för att det saknas ju bevis för detta. Men det finns en hel del vittnesmål som säger att pappan förmodligen inte har behandlat Olof så bra. Pappan själv erkänner att han har varit väldigt sträng med Olof. Och förmodligen för sträng, säger han också. Olof säger att han blev slagen ganska ofta. Eller att han utsattes för fysiska konsekvenser.
Oj.
Det ska ha rört sig om knytnävslag mot diverse delar av kroppen. Men också så här örfilar och puttningar och sånt. Och att han också ska ha skriket och kallat honom ganska mycket fula saker och så vidare och så vidare. Och detta här är ju då en del, det finns en del vittnen som håller med om Olofs sida här, att pappan förmodligen inte har, han behandlat honom så himla väl. Allt detta kulminerar då i ett stort bråk där de mitt under någon typ av, det är väldigt oklart vad som har hänt, för de ger ju olika bilder på det här. Pappan säger att det var liksom en olyckshändelse för att han var tvungen att hålla bort Olof som i princip attackerade honom. Medan Olof säger att han var den som blev attackerad. Men i alla fall så gick en badrumsdörr sönder under det här bråket. Och då skulle då Olof dra därifrån. Han hade då ringt sin mamma, pratat, inte tyckt att det var så himla bra. Mamman och pappan var väl inte direkt på jättegod fot. Och det är väl där någonstans idén att åka till USA har fötts, så att säga. Men ja, enligt pappan så var han ganska sträng. Men han var liksom inte elak, han skulle aldrig någonsin ha lagt en hand på Olof och så vidare. Men han säger att han kanske kan ha sagt lite hårda grejer i stridens hetta någon gång. Att han skulle sagt stick någon gång eller kallat honom fucking shit eller så. Det kan pappan medge att han eventuellt skulle ha gjort då. Han menar att Olof var ett väldigt bråkigt barn, att det var svårt att hantera honom. Och just det här sista stora bråket handlade just om att Olof inte fick lov att ta över sina stora serieföretag. Som då är för att de gick med förlust. Och det var liksom inte ekonomiskt försvarbart att föra över dem på sin son. Och att han samtidigt var frustrerad för att målen som han hade, alltså att gå på juristlinjen eller handelshögskolan, betygen räckte inte till det och han hade inte kommit in. Och därför så hade det väl blivit ett litet bråk om vad Olof skulle göra i framtiden. För pappan tyckte inte att han skulle ge sig in i hans företag då. Så att hela historien med att pappan vill behålla alla pengar för sig själv, vägrar skriva över de här superlukrativa serieföretagen, det är inte riktigt sant. Utan det har varit lite kassa förhållanden där hemma. Olof har inte lyckats ta sig ifrån då på ett sätt som han hade velat, genom att studera vidare här i Sverige eller att ta över sina företag och liksom kunna stå på egna ben och leva själv och så vidare. Så att istället så stack han då till USA. Kanske för det bästa.
Jag ser så här, på serievicken. Kontroverser kring seriehyllans försäljning på Tradera ledde till att Gustafsson den 15 juni 2011 gick ut med ett meddelande på serieforumet. Tyvärr har jag ingen kontroll över seriehyllan sedan den 14 maj. Således inte heller något ansvar. Jag avråder alla från att handla från seriehyllan och seriehyllans Tradera.
Ja. Seriehyllan var ju just det här företaget som han sålde. Detta här skedde ju precis också dagarna innan, alltså 18-års, hans 18-årsdag och innan studenten. Så att allting skedde ju precis i månaderna där innan studenten för Olof 2011. Och det var väl just det att folk slutade få grejer från seriehyllan. Alltså det var ingen som jobbade med det företaget. Och det var väl förmodligen mestadels Olof som drev de här Tradera-aktionerna och sålde och köpte och så vidare. Och då tappade han väl lite grann stinget när han insåg att han inte skulle få lov att ta över det. Och då skrev han då ut det här meddelandet i det här serieforumet att det var inte, han rådde inte längre över det, helt enkelt. Och han tappade väl suget att fortsätta sälja serier där och så vidare. Folk budade, men det kom ingenting hem, eller det blev inte klart, eller det liksom slutade ganska mycket sådär abrupt och lite i misär liksom. Domen finns också ute och hitta i princip överallt nu för tiden. Den blev väldigt publik för typ en vecka sedan. Det ser inte ut att ha varit så himla trevligt i Gustafssons hushållet, ska vi säga. Och i domskälet så skriver de också att det beviskrav som råder är strängt. Och det finns liksom inga faktiska... Det finns en bild på den trasiga dörren till exempel, men där kan i princip vad som helst ha hänt. Och så här, att de tycker inte att... Att de här misshandel- eller kränkningsyrkandena, att de ska gillas. Så att han blir inte fälld för det, överhuvudtaget. Men, nu är vi framme vid USA. Fast den riktiga anledningen till att vi åker till USA nu. Inte hittepå-anledningen. Vi behöver inte gå in i så mycket mer om det där. Det är lite otrevligt där borta. Eller var lite otrevligt där borta i hushållet. Men, i alla fall. Utfattig, vad gör han? Vad gör man när man åker till USA utfattig och bor hos sin mamma? Ja, för det första så får man tydligen inget rum att sova i. Ingen säng att sova på. Utan får sova typ i vardagsrummet på någon sån jävla fatboy typ. Sån sackosäck liksom. Jag vet inte.
Ja, kul.
Det bestämde Olof att det här är inte värdigt en dollarmiljonär. Eller jag antar att han tänker så. Så att han sa tack och hej till mamman. Jag är klar med det här. Här kommer jag inte bli någonting. Och så åkte han till Kalifornien. Där han skulle bo. Han hyrde in sig på ett kontor. Där han sov på det här kontoret då och jobbade utifrån. Han bodde där i 1 år och 8 månader på det här kontoret. Säger han. Där var ingen dusch eller så. Så han duschade inte på det här 1 året och 8 månaderna. Och det är inte någonting jag drar en slutsats av här för att det inte fanns någon dusch på kontoret. Det säger han själv, att han duschade inte på den tiden.
Nej, men han tvättade sig väl?
Det är oklart. Men han hade också bara samma kläder på sig hela tiden.
Fan vad äcklig.
Ja, det var väldigt, väldigt, väldigt äcklig del av historien. Men, jag förstår inte riktigt om man men, tänker
det. Men det är en konstig sak att berätta också.
Jag tänker också, ska man bli så framgångsrik företagare så vill du kanske vara presentabel. Mm. Men det är kanske bara jag.
Nej, men det här är ju hans origin story. Han ville ju berätta hur svårt
samma sak
kommer från fattiga Ekerö och han har suttit inne och nu ska han bli en lyckad företagare.
Han sitter och han äter och åtta månader.
Men det är klart,
i sin egen avföring.
Ja. Men det är alltså, om du duschar på ett år och åtta månader, vet du hur man mår då? Vet du hur man ser ut då?
Nej, jag vet inte men jag kan ju bara tänka mig. Alltså. Jag vet ju själv när man har varit sjuk någon gång och det har tagit så att någon dag sen senaste duschen när man börjar, det här är ganska jävla äckligt. Jag kan inte ens tänka mig ett övre
år. Det bästa är väl att ingenting nytt fastnar på en. Man bara glider av. Liksom. Det är bara som jävla...
Man blir så jävla flottig att man bara ramlar omkring.
Vad glider de runt där på kontoret?
Ja, men det bästa var ju också att han lämnade ju kontoret ibland.
Ja.
Varje dag åt han en gång på McDonald's. Från den här dollar menu. För en dollar åt han varje
fan, vad är det här för jävla tragik?
Så de enda utgifterna han hade var ju då hyran för kontoret, mobilräkningen, för att mobilen var ju liksom hans livlina, det var där han skulle göra all business, det var där han skulle tjäna sina pengar. Och Dollar Tree är ju från Dollar Store, men dollarmenyn på McDonald's där han kunde köpa sig någon svettig jävla cheeseburger liksom, som man kunde äta då en gång om dagen på något vänster. Han såg ju hela tiden omkring sig de här företagen, det var liksom i enligt hans beskrivelse så jag tänker mig liksom typ en företagspark eller något ställe där det är väldigt tätt med massa företagsbyggnader med diverse olika kontor och så. Så han gick ju runt där i stan liksom och kunde spana in vilka som såg ut att vara störst, vilka som såg ut att hade mycket pengar, bla bla bla, var de gick och åt lunch till exempel, och ni vet så här, spana in läget liksom. Sen så lyckades han till sist då, jag vet inte riktigt vad han gjorde här med telefonerna, men han sålde lån till människor som behövde lån. Detta gjorde han åt ett annat företag som sålde lån. Han blev ju helt enkelt en sån här tipsare. Ni vet att han hittade folk som behövde lån och gav deras uppgifter till det här företaget som faktiskt sålde lånen.
Det här låter som en sysselsättning man behöver vara moraliskt bankrutt för att ägna sig åt.
Ja, exakt hur moraliskt bankrutt. Vi kan komma dit, men i alla fall, detta var vad han gjorde då.
Det är så många spår nu du har skjutit på framtiden, så jag är så jävla taggad.
Nej, men jag kom tillbaka till åtalet mot pappan tidigare, men i alla fall. Men det är det jag säger, alltså, så här, vi kanske tar en och en halv timme om detta idag, men vi kommer ju behöva ta liksom en rapid fire avsnitt 2. Där vi går kanske lite mer in på lögnerna och exakt vad bevisen är. Liksom. För att, alltså, vi har inte ens skrapat på ytan. Fattar ni att detta är fortfarande, vi är fortfarande kvar för 10 år sedan?
Ja.
Alltså,
men finns det något belägg för att det är så? Att han skulle ha bott på det här jävla, eller har han bott kvar hemma hos morsan sin? Eller liksom, för det brukar inte vara så att man kan bara bo...
Kan inte hitta någonting för att han skulle, alltså, för det första för att han skulle ha hyrt det här kontoret. Det finns det liksom ingen direkta belägg för, dels för att det är så himla länge sedan och för att det är USA. Men jag vet också i mer nylig tid där han har skrutit om vilka mansions han har bott i, att han har bott i Trump Tower och så vidare.
De
är ofta Airbnbs. Har det visat sig när folk sen söker upp adresserna till exempel. Eller så är det bara en PO-box någonstans där han har sin registrerad. Så det är väldigt oklart var han faktiskt bor just nu. Men det finns ganska mycket bevis för att ställen som han idag skryter om att han har bott på mer nyligen, det är fejk. Så att han då skulle ha bott på kontoret, det vet jag inte. Men jag vet också inte varför man skulle ljuga ihop en sån här historia och tycka att det är häftigt. Men det kanske bara jag.
Fast det är ju mytoman-grejen. Är du mytoman så finns det ju ingen logik i vad du liksom ljuger om.
Nej, det är väl sant. Det bara kommer ut. Men i alla fall, han började då kunna tipsa de här om de här lån. För att få jobbet förresten så gick han gick och skapade sig ett sånt här trial membership på ett gym.
Mm.
Så att han fick låna duschen. Duschade. Tog på sig the suit han hade med sig från Sverige, vilket var väl det enda andra han hade med sig förutom kläderna på kroppen. Som han då inte använt på 1 år och 8 månader eller någonting. Och liksom svidade på sig det och så gick han iväg till det här företaget. Men han ringde då runt till en massa personer. Hittade de som ville ha lån. Sålde deras uppgifter till det här andra lånföretaget. Så småningom så blev hans business tillräckligt stor att han kunde ta in ett par människor från Filippinerna. Som också ringde runt. Och kunde hitta de här tipsen som han sen kunde sälja vidare till det här företaget.
Praktiskt.
Ja. Han har Filippinerna som arbetar för honom. Han hade ljugit till det här företaget han sålde lånuppgifterna till. Om att, att hans företag var offshore-based. Vilket det numera var. Det tyckte han var väldigt kul att han till sist gjorde det offshore-based. Så att han inte ljög om det i alla fall. Och sen så till sist så lyckades han skaffa sig en... att han fick lov att ge ut de här lånen själv. Licens för att göra de här lånen själv. Och på så sätt så växte ju det här företaget då. Tills att det blev lite mer pengar i det. Lite mer framgångsrikt. Lite bättre, antar jag. Och på så sätt så lyckades han då skapa sig ett namn där borta. Skapa sig ett eget företag, ha lite pengar på fickan. Då helt plötsligt
Finns det? Är det sant?
Alltså jag har inte kunnat hitta några papper på liksom vad de här företagen skulle ha fått in för pengar eller så. Men hans namn finns kopplat till en hel del företag. Vänta, som är en del. Det är kopplat till ganska många olika företag. Jag vet inte, många av dem verkar liksom vara... Alltså startade ganska nyligen, jag vet inte hur långt tillbaka det här går. Men... Ja, nej, men han ljög till sig de här lånen och så vidare och så vidare. Just de här lånen. Han skryter några videos och sånt att han har liksom att han har skulder. Han har inga inkomster för att han har förmögenhet. Det är tydligen en stor skillnad. Det förstår kanske Axel som är Rolex-bärare, men inte jag. Men han har tydligen lite skulder i USA då på 1,4 miljoner. Sådär, ge och ta. Och detta här är ganska kopplat till att han nu blir stämd för just de här lånen.
Nej.
Det ser inte så himla bra ut. De här lånen var ju då, som ni kanske har misstänkt, inte så bra lån. De hade höga räntor och var inte så himla gynnsamma för lånetagarna. Bland annat så är han nu stämd, det har inte skett precis nu idag, men han är stämd för att han har lurat en 82-årig förståndshandikappad man ur sitt hus. Liksom. Det är mycket scams där borta som är kopplat till de här skulderna på 1,4 miljoner som han nu måste betala tillbaka.
Men det är väl bara sälja en Ferrari, eller?
Det är väl bara sälja en Ferrari. Han har ju tydligen ganska många som han kör runt hela tiden. Jag vet inte.
Inga problem.
Precis. Men det var i alla fall på den vänstern han till sist då kunde liksom bilda sitt eget bolag som han sen kunde börja jobba utifrån. Och han jobbade i det här bolaget med en kompis till sig själv som heter Daniel Reitbart. Nej, Reitberg heter han. Daniel Reitberg. Det var hans right-hand man. De började göra lite business. Han hade ju fortfarande kvar de här rättigheterna till Simpsons bland annat. Men han hade också liksom serietidningsrättigheter till Michael Jackson. Och hans likeliness, eller vad det nu är, att berätta hans historia. Så att nu tänker jag liksom tuffa på lite här så vi kommer någonstans. Nu tänkte jag tuffa på till när han faktiskt kommer i kontakt med Escobar och hur han hamnar där. Men i alla fall, han har fortfarande kvar de här rättigheterna. De har sålt lite företag, fortsatt sälja de här lånen och tjänat pengar på lite annat. Liksom. Så att han går ut och letar lite investerare till att göra ett mobilspel om Michael Jackson. För han har ju rättigheterna fortfarande.
Mm.
Så han får tag på en massa investerare som ska punta in pengar i det här mobilspelet om Michael Jackson. Sen så ska de inte alls det göra ett mobilspel om Michael Jackson.
Uh-huh.
Nej.
De här, nej, det blir inte så. Av någon anledning så blir det inte så. Utan istället så börjar de snacka om att de borde kontakta Escobar och göra ett mobilspel om Pablo Escobar, helt enkelt. Så att han, väldigt nervös och så vidare, bestämmer sig för att söka upp Roberto Escobar.
Vänta nu, hade han rättigheterna till...
Han hade rättigheterna för att alltså släppa liksom typ någon serietidning om Michael Jackson i Sverige. Liksom. Precis. Aha. Som de här andra han har. Alltså också det här serietidningsalbumet han släppte, Simpsons möter Futurama, det var ju inte på något sätt, alltså så här, det har inte han skrivit, utan det är liksom en svensk översättning.
Ja.
Av ett befintligt album. Så att de här Michael Jackson-rättigheterna sträckte sig väl inte ut över att komponera ett helt nytt mobilspel.
Nej, det känns som publicera någon typ av serietidning om Michael Jackson i Sverige. Det är något annat än att göra ett mobilspel.
Ja.
Men jag kan ju ha fel.
För att de släppte en tidning om Michael Jackson. En engångspublikation, som det står. Som var till minnet av honom när han dog. Och den hade han då rättigheterna att göra.
Ja, okej. Ja. Och sen bara tyckte han tycker bara att när han brer på lite, det blir lite... För sånt där kan man ju...
Man kan säga att man har rättigheterna till Michael Jackson i Sverige. Men ja, det han menar är att han hade rättigheterna att göra en svensk översättning av en befintligt serietidning.
Som någon annan har publicerat.
Ja, precis. Ja. Mm. Han hade rättigheterna. Han ljuger inte om det. Men han ljuger ju om vilka rättigheter det är han hade. Eller han är i alla fall jävligt otydlig med vilka rättigheter det är. Och det är samma sak.
Vi kan nog konstatera att han ljuger.
Det känns lite som att säga så här. Har du en bil? Ja, absolut. Jag har en Ferrari.
Precis.
Har du verkligen en Ferrari? Jag har en bil.
Ja, precis. Ja, men så är det. Så är det. Han hade en serietidningsrättighet till Michael Jackson. Precis som han hade en serietidningsrättighet till
Jag kan ju tänka mig att
Simpsons.
Michael Jacksons dödsbo är lite... De är lite känsliga med hur
han,
framställs. Ja, och
jag tror inte att du kan fixa de där rättigheterna och sen göra en pedofilserie i Sverige bara.
Nej.
Då tror jag att...
Nej, det blir obra.
Här sitter det du och har inte tillgång till flera miljarder dollar att stämma dig med. Trist.
Precis. Ja. Så de här rättigheterna, serietidningsrättigheterna för Michael Jackson, de räckte sig inte ut till ett mobilspel. Men han hade ju redan samlat alla de här investerarna som har gett honom en massa pengar, som undrar vad är det som kommer att hända. Och då fick han ju hitta på någonting annat. Så han och Daniel brainstormade då fram att de ska gå och snacka med de efterlevande Escobar och få rättigheterna att göra ett mobilspel om Pablo Escobar. Så det gör de. De bokar möte. De ska träffas, de har hyrt liksom en sån här liten konferenslokal och så vidare i ett hotell någonstans. Det är så här bustling, de har liksom folk som går omkring utanför och de sitter där skitnervösa inne i det här rummet. Och sen bara hör de så hur helt plötsligt hör de ingenting mer. Hela hotellet är tyst. Vad fan. Detta är i Colombia också. Mm. Jo, jag är ganska säker på att de hyr ett hotell med konferensrum i Colombia. Ja, skitsamma. De sitter där så helt plötsligt blir det tyst. Och han, Olof då, bror som han är, skickar ut sin kompis Daniel. Gå ut och titta vad det är som händer. Gå ut och titta lite Daniel. Och det gör Daniel. Och det visar sig då att då har Roberto Escobar med livvakter kommit in i hotellobbyn. Och alla är bara tysta. Ingen vågar säga någonting. Men de går in, dricker lite kaffe. Har snackat lite trevligt. Går igenom kontrakt. Som tydligen är väldigt viktigt att poängtera att vara på både engelska och på spanska. De här kontrakten som man skrev på. Och det skulle läsas högt för Roberto när han var där så man inte fifflade med någonting. Och han har också läst dem i förhand och liksom jämfört översättningarna. Han hade någon översättare med sig också. Så när Olof läste det engelska kontraktet så översatte översättaren direkt till Roberto som då jämförde det med den spanska varianten som Roberto hade skrivit och så vidare. Ni vet, väldigt
by the book.
Paranoid kanske, jag vet inte. Men i alla fall, till sist så skriver då Roberto på de här. De får alltså rättigheterna att göra ett mobilspel om Pablo Escobar. Så de börjar samla lite programmerare som ska skriva det här spelet och så vidare. Och sen inser de att Roberto äger inte rättigheterna. till Pablo Escobar. Det är ju helt värdelöst de här papperna han precis har skrivit på. För han har skrivit över rättigheter han inte hade från början.
Okay.
Så Olof äger nu rättigheterna till Pablo Escobar som inte finns. De finns inte. Det är inte en grej. Men vad ska han då göra med de här programmerarna och investerarna och så vidare? Ja, nej, men han får ju dra tillbaka till Colombia och försöka förklara det här för Roberto. Lite fint säga till Roberto Escobar då, antar jag, att du har ju lurat mig lite grann. Eller typ, visste inte du det här? Eller så. Och det gör han. Åker dit och han säger att Roberto tar det väldigt bra liksom. Och det gör han tydligen, för att när de står där och Olof förklarar problemet för Roberto, ger också Olof förslaget att ni borde trademarka detta. Ni borde köpa upp de här rättigheterna och liksom ta hand om det här. För att här finns ju cash att hämta. Mm. Och då säger Roberto till Olof, ja, kan vi göra. Vi gör det, vi gör ett företag av det. Blir du vd? Och inom 2 sekunder har Olof sagt, jajamän.
Alltså det har inte gått till så här.
Aldrig
i mitt liv att det har gått till så här.
Detta är alltså den officiella historien som kommer ut från både Olof och Roberto.
Nej.
Och jag ska säga...
Varför det? Jag vet inte om det är den mest otroliga delen i. Jag tror att
det är ju inte det mest otroliga. Det är ju bara ytterligare en sak som är så otroligt otrolig.
Men varför skulle det vara otroligt? Just den delen låter ju som
någon 20-årig lallare från Sverige kommer att ha.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Massa jävla åsikter om hur du gör dina grejer.
Ja, men om vi gör så här. Vänta, hörru. Om du tänker så här. Jag tror inte att, vad heter Roberto, har någon koll på det här med liksom företag och trade. Alltså det är ju inte någonting de har jobbat. Jag tror inte han har en blekaste aning om vad det betyder. Jag tror bara att han har liksom...
Nej, men han är väl inte dummare än att han istället för att lyssna på någon 20-åring från Sverige kan gå och prata med en advokat som kan immaterialrätt.
Säkert, men om den här 20-åringen är den som kommer och ger dig så här, men du borde göra det, du borde tjäna pengar, då kanske det är den du också kanske lyssnar till att...
Alltså det är ju ändå, han är ju ändå liksom en... Varför? Vad kan man säga, en maffiakille. Alltså jag vet inte om det är så här de gjorde business när Pablo levde, men det känns väldigt så... Du vågar säga till mig att jag kanske har gjort någonting lite konstigt. Jag respekterar ändå det. Bli vd för mitt företag.
Han är ju uppenbart vd. Det är ju stämmigt. Han är ju vd på det företaget. Så någonting där har det ju hänt som gjorde att Roberto vill ha han där.
Ja. Och sen dess har de ju hängt ihop en del. De umgås. Det finns ju ganska mycket så här videobevis och så vidare. De sitter där och... Ja, umgås, typ hitta på saker. Ja, precis. Står någonstans och dricker sprit eller så. Det var i alla fall på den vägen han blev vd för Pablo Escobar Inc. Nej, bara Escobar Inc. Fan, varför måste jag säga fel på det hela tiden?
Jag tror ju i alla fall, man måste ju vara så kritisk till varenda steg. För det kan ju vara, alltså, absolut så kan det ju vara för att det har gått till på ett annat sätt. Men liksom, förmodligen kanske i så fall kanske att de har mera fiffla ihop och att han tycker att det här är bra, för nu har jag någon att fiffla med tillsammans med, för det är det som sen verksamheten går ut på.
Ja.
Med mer tokerier, så att
han säger att när de då grundade Escobar Inc. så hade de liksom en trestegsplan. Det var att skaffa rättigheter, för allt. De skulle, mm. Det skulle inkludera Pablo Escobar, det skulle inkludera alla hans efterlevande, familjen, huset, alltså ni vet, bara allting de kan tänka sig, skaffa rättigheter för allt det. Och det har de gjort. De har ju typ trademarkat Pablo Escobar till exempel, namnet och så vidare. Mm. Steg nummer två var att skydda de här rättigheterna. Alltså att bege sig ut i krig. Anmäla folk, vad heter det? Stämma folk, som man gör i USA konstant. Som använder sig av de här rättigheterna felaktigt. Och sen så steg nummer tre var det till sist att licensiera ut de här rättigheterna och på så sätt tjäna pengar.
Mm.
Och nu är de väl, de har betat sig igenom steg två kan jag säga. Och de är väl på steg tre nu rent
tekniskt. Men vinner de någonting då?
Det är oklart. Det är jävligt oklart. Det finns en del stämningar. Till exempel den här Daniel Reitberg. Han är stämd nu. Av Escobar Inc. Han jobbar inte längre kvar där. Och han fick väl bli lite grann deras fall...
Syndabock.
Syndabock, tack. Jag tänkte säga skyllåsna.
Scapegoat, tänkte du på engelska.
Scapegoat, tänkte jag.
Skyllåsna.
Så Daniel Reitberg fick bli deras skyllåsna för hela den här Klarna-grejen. Men de har ju också stämt Apple, till exempel. För
kommer att... du gå in på vad, för att nu säger du Klarna-grejen, kommer du gå in
vi
på
kommer
den
komma till den. Vi kommer komma till den, för det är en ganska stor grej. De har stämt Apple för ett kidnappningsförsök på Roberto.
Va?
Ska Apple ha försökt kidnappa?
Nej, det var Apples fel att Roberto nästan blev kidnappad. För att någon har då hackat sig in i Robertos telefon och läst hans GPS-koordinater. Eller de har på något sätt läckt GPS-koordinater. Det var då Apples fel. Det gick inte så långt, kan vi ju säga. Det var inte Apples fel att Roberto nästan blev kidnappad. Om han någonsin nästan blev kidnappad, det vet jag inte heller. Nej. Förmodligen, vad fan, jag vet inte. De har också stämt Netflix för den här serien Narcos. Som ju faktiskt bara straight up handlar om Pablo Escobar. Den lades ner, den stämningen, efter ett tag. Vilket står bland annat på Escobar Inks och Olofs Wikipedia-sidor. Att det tolkas av många som att de förlikade. Men det är också allting som står överallt. Att det tolkas av många som att det förlikades. Källorna till det här är intervjuer som Olof har gett. Det finns liksom inga andra källor till vad som då skulle ha hänt med den här stämningen.
Förmodligen läggs det ner, för att det här, för Narcos kom ju först.
Narcos kom innan trademarket blev registrerat.
Det är lite svårt att komma retroaktivt hålla på och stämma folk för saker du trademarkar senare. Det blir lite svårt det, tror jag.
Det är lite jobbigt. Men ja, i alla fall, den lades ner. Och det vill ju de då att det tolkas som att de förlikade med Netflix. Olof gjorde en ganska häftig intervju i Expressen. Eller han tyckte väl själv att den var häftig. Där han sa att om inte de betalar oss så kommer det inte finnas något Narcos mer. Det kan ni räkna med. De kommer lägga ner bla 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 bla. Och de har ju inte lagt ner. Och stämningen har ju lagts ner. Så det var ju förmodligen en förlikning då. För att då måste de ju betala.
Det här är ju, om man tittar på Olofs historia så ser man ju att han lyckas ju få liksom vara i... Han är så uppenbart uppmärksamhetskåt och vill gärna synas i media.
Verkligen.
Det ser man ju om och om igen. Han skulle inte bara bli dollarmiljonär, han skulle bli dollarmiljardär, säger han. Att han ska bli.
Över till och med så pass.
Ja, så att det är liksom... Han är ju med hur länge som helst. Och jag tror att media inte riktigt kan den här världen. Utan man är så jävla kåt på att man ser en 17-åring som är så uppkäftig som en amerikan. Driver en massa företag. Så vill man göra lite den här hjältereportage om den här unga entreprenören. Men man bryr sig liksom inte om att titta om, finns det någon sanning i de här bolagen? Finns det liksom några pengar som kommer in? Det blir lite den här jävla IT-bubblan tjabbler. Liksom man lyckas inte, man bara dras med.
Det känns också som att man som så här svensk media kanske bara tycker det är så jävla häftigt att han har gått och blivit stor i USA och Colombia. Och jag menar, Pablo, alltså han åker nog jävligt mycket på Escobar-namnet. Alltså, för att det är ju ändå ett namn som i princip alla känner till. Där sitter han ju faktiskt som vd för det här företaget. Men sen hur mycket lögner han behövde dra för att komma dit, det är en del. Netflix förlikade, kanske. Eller så la de bara ner stämningen. Det är oklart. De bestämde ju sen Escobar Inc. då för att de skulle frångå den här trestegsplanen av någon konstig anledning och ge ut telefoner. Och det är här Klarna kommer in i bilden. För att Escobar Inc. skulle då släppa en telefon som heter Escobar Fold. Ni vet de här viktelefonerna när det var stort. När det först blew up liksom. Sen insåg alla att vad fan ska jag ha en jävla viktelefon för? Och sen blev det inte så himla stort. Men de sålde ju de här telefonerna då. Och det var i princip inga som fick sina telefoner. En massa IT-reviewers på YouTube bland annat började säga det i sina kanaler att fan, jag beställde en sån liksom. Jag har inte fått den. Och sen helt plötsligt hade de fått den. Men de i sociala medier kopplat till IT som gick ut och sa att det här har jag beställt men inte fått. Det var också de enda som fick hem telefonen. För det kom inte till någon annan. Och detta här var ju anledningen till att Klarna stoppade alla betalningar till Escobar Inc.
Ska vi säga så att de här telefonerna var billiga också? De var mycket billigare.
Vi lämnar telefonerna en liten stund. Ja. Men i alla fall, Klarna fick ju stoppa betalningarna. Det går inte att ha så längre. Och sen så började då det här bråket fram och tillbaka där Klarna vill att de liksom betalar tillbaka pengarna så att Klarna kan betala tillbaka sina kunder som har beställt via dem. För Klarna har ju någon sån här säkerhet när man handlar via dem. Medan Escobar Inc. menar på att ni har stulit våra pengar. Det är folk som har betalat in till er pengar som skulle ha kommit till oss som ni inte har gett oss. Så att de båda två bara stämma varandra för de här jävla pengarna helt enkelt. Men alltså Klarna gjorde ju rätt som stoppade. Det var i princip inga telefoner som kom fram. I verkliga livet. I Escobar Inc-livet så kom alla telefoner fram. Alla telefoner som var betalade för. Och då säger de tydligen att det är många som har gjort beställningar men inte har betalt. Och de har ju inte fått telefoner. Men hur ofta kan man göra beställningar på en hemsida och inte betala? Alltså antingen så gör du ju det via ett företag som till exempel Klarna där du får det på faktura senare eller du vet så här, betala i, köp nu, betala i nästa månad eller whatever, bla bla bla.
Dela upp betalningen, bli fistad.
Ja, men precis. Men det är ju via sådana företag som i så fall sen skulle sköta det. Men då kommer ju ändå pengarna till företaget som faktiskt säljer produkten. Det är väl väldigt sällan man kan gå in på, om ens någonsin, du kan gå in på ett faktiskt företags hemsida och beställa en produkt utan att betala. Och de sen ska skicka den till dig och du ska kunna betala efteråt. Eller jag vet inte riktigt hur,
nej, så funkar
hur det där går ihop. Det där är ju inte sanning överhuvudtaget. Men de här telefonerna då som Henrik var inne på, det är Samsung-telefoner. Det är Samsung Galaxy Fold. Och det är inte ens så här, det är liknande eller det är beställt från samma tillverkare fast med andra bla 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 bla. Nej, nej, det är exakt Samsung Galaxy Fold med ett guldigt klistermärke på.
Perfekt.
Tar du av det guldiga klistermärket, vad står det under det, tror ni?
Samsung.
Jajamän att det står. Och så är det helt enkelt. Och
de bara paketera om dem. I ett annat paket också har de lagt dem.
Ja, precis. De har ju lagt in någon typ av guldpläterad Escobar-logga, cool sak.
Och det var ju också någon YouTuber som upptäckte att han började pilla lite på det där. För att han tyckte att, vad fan är det här? Det är ju
Men det var ju en, det var ju en YouTuber. Vi kan länka till det i avsnittsbeskrivningen. Den Marques Brownlee heter han. Som först outade detta. Att du kan ju bara skala av klistermärket, säger den. Samsung Galaxy Fold.
Också problemet att den var ju typ, vad var det, inte ens halva priset.
Jag tror att det var så att man köpte en Samsung Galaxy Fold för $1,800. $1,800 är lite, alltså det blir, växelkursen är inte riktigt 10, men det blir ju typ så här 15 000 spänn eller någonting. Alltså de var, eller kanske lite mindre, men de var svindyra, Samsung Galaxy Fold, när de var nya då. Och de här Escobar Fold köpte du för $350.
Oj.
Så det är en jävla prisskillnad. Men detta har då Olof så vackert förklarat att det fanns en första upplaga av Samsung Galaxy Fold som hade någon typ av skärmskydd över skärmen som folk trodde var ett skärmskydd, men det var inget skärmskydd, så folk skalade tillbaka det och då gick skärmen sönder. Det var många av de telefonerna som returnerades och då gäller inte garantin längre om man säljer en sådan, så att de låg i ett restlager någonstans i Asien där Escobar Inc. sen köpte upp alla de här telefonerna svinbilligt som ett slags ÖoB, säger han. Mm. Den fungerade som ÖoB.
Det här har inte hänt.
För det här företaget. Mm. Jag vet faktiskt inte var han skulle få tag på alla de här telefonerna ifrån. Alltså jag tror ju att han har, eller de, jag vet inte hur många involverade Escobar Inc. det är. Daniel var ju involverad vid den här tiden. Han får ju sen sparken och blir stämd som skyllåsna för hela den här telefongrejen. Men det stoppar ju inte Olof för att sen sitta och skryta om det intervjuer. Men jag tror att de har köpt Samsung Galaxy Folds. Bara köpt dem till fullpris för alla de här 1800 dollar. Sålt dem, inte skickat dem, ni vet, som i riktig scam-anda. Och sen bara skickat det till dem som faktiskt intervjuar.
Jag tror att man har köpt in dem vart efter man har behövt skicka iväg någon.
Ja, förmodligen.
Ja.
Förmodligen efterhand som du har behövt skicka ut dem till de här youtubersarna till exempel. För att de faktiskt ska reviewa och bla 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 bla. Men det känns ju verkligen som den mest öppna och så här tvättäkta scammen. Som...
Det är så konstigt också, för de har ju... De försöker ju liksom bygga ett riktigt varumärke.
Ja.
Och det här är en så fruktansvärt korkad grej att göra då.
Det känns verkligen som att de supermycket frångår det här trestegsplanen som de hade. Ditt märke måste ju vara värt någonting om du ska kunna licensiera ut det. Och folk måste ju vilja förknippas med det. Och
gör man då att du är en mobilskojare.
Nej, men det är förmodligen därför som den här skyllåsnan har fått gå sen. Och nu blir stämd. Ja, men om jag inte äger det här ordet nu så kommer jag skämma så himla mycket, för jag glömde...
Det är ett bra ord.
...vad det hette. Så att, alltså, anledningen också till att Klarna skulle ha stoppat betalningarna är... I verkliga livet så vet vi varför det är. Det är för att ingen fick fram telefonerna, för att det är en skam. Vi vet att det är det i verkliga livet. I Escobar-livet så är det inte så. I Escobar-livet så är det på grund av diskriminering. Och nu ska ni få höra varför. De gjorde reklam för de här Escobar Fold. Sök på dem på YouTube om ni vill. Det är en riktig... Vad är det för reklamer, Henrik?
Det är väl typ... Det är som Slits 2002. Mm. Fast, ja, som kromas över, liksom åmas över en telefon. Det är typ bara, här lägger jag den här gulliga telefonen och släpar den mellan mina tuttar.
Är telefonen en penis i reklamen?
Nej.
Men det är bikinibrudar som står och smeker sig själva med en telefon i princip.
Ja. Som mobil, det är en penis.
Det är också, de gjorde också en hemsida och massa videos i samband med lansering av Escobar Fold som hette, vad fan hette den? Kill Samsung? Eller vad? Nej, jag kommer inte på det nu. Det är inte så jävla viktigt. De gjorde någon sån här typ killsamsung.com och så köpte de den domänen. Och där var också massa videos på bikinibrudar som stod med stora släggor och sånt och slog i sönder Samsung-telefonerna. Då skulle ju Escobar Fold krossa Samsung Galaxy Fold. Vilket ju bara var samma telefon. Så det var ju märkligt. Så de köpte nu in lite telefoner till dig också till att krossa dem där på YouTube. Det blev de stämda för. För att de gjorde det. Det får man inte göra med Samsungs varumärke. För att Samsung är kanske lite bättre än Escobar Inc. på att ta hand om sina varumärken. Ja. Men enligt Olof då så gjorde de dels inte bara de här reklamerna med bikinibrudar, de gjorde också helnakna tjejer som stod och kromade sig med de här telefonerna. Och detta gillade då inte Klarna. Klarna tyckte att det var äckligt att det ska vara så här lättklädda tjejer, att det var inte bra. Det är inte så vi säljer saker här i Sverige. Liksom. Ni får inte lov att göra reklam på det.
Nej, först och främst så säljer vi ju saker när vi säljer, säger att vi säljer saker här i Sverige.
Ja, för det första så är det
om du ska också då ja, samtidigt
nu är du i verkliga jävla... världen igen, Henrik. Nu är vi i Escobar-världen.
Ja, okay.
Där de faktiskt inte gjorde en skam, utan att Klarna diskriminerar emot dem. Mm. För att de får inte göra reklam med lättklädda tjejer.
Nej.
Olofs svar på detta hade då varit, men typ, ni säljer ju, man kan ju köpa saker från H&M via Klarna, eller med Klarna, eller vad man nu säger. Man kan använda sig av Klarna för att betala sina köp vid H&M.
Mm.
Och H&M säljer ju underkläder. Och de har ju bilder på tjejer i underkläder. Mm. Varför får inte vi ha det? Det här är ju diskriminering.
Fattar att göra sig så jävla pantad.
Klarnas enkla svar var helt enkelt för att de säljer underkläder. Ni säljer inte underkläder.
Nej.
Varför det är rimligt att H&M har bilder på underkläder i sin reklam. Jag vet, det här verklighetshoppandet mellan riktiga världen och Olofs lilla påhittade värld är... Sen är också jävligt oklar, någonting jag skulle kanske vilja spekulera i lite grann. Hur involverad Roberto är i vad som händer med Escobar Inc. För att jag tror inte att han hade sett så positivt på smutsen Olof drar Escobar-namnet igenom.
Jag tror, ja, nej, det beror ju på vad de har för inställning båda två. Är man i, för att det är ju uppenbart här att man går ganska ett längs engageras i att sälja de här telefonerna och vet att det bara är ett bedrägeri. Alltså det här är ju ingenting som Olof inte vet om. Han vet om att det finns ingen affärsmodell i världen som går ihop med att man köper in mobiltelefoner för 10 000 och sen säljer dem för 3 000. Liksom, det funkar inte. Så han vet ju att det här, nu ska han försöka tömma så många människor som möjligt på pengar.
Ah.
Och genom att bara skicka ut så här enkelt. Där, men då är det frågan, är Roberto inblandad i det? Och det får man ju, han är ju en del av det här företaget, så man får ju anta att han är inblandad. Man kan ju inte börja med att anta att han är inte inblandad, för det här är ju inte ett företag som sitter i något stort komplex med hundratals anställda. Det är ett företag som finns på papper mellan honom och Roberto, och sen fixar de här grejerna. Han är förmodligen en riktig jävla mover and shaker, Olof. Han kan ju babbla in i dödagar, och det är inte sällan så att de här människorna som är sådana här tokmytomaner, de hittar ju sätt att vara lite överallt. Alltså jag vet inte, jag tror jag tagit upp det här. Jag hade en sån där vän i min närhet. En av mina närmsta vänner, Rickard och jag, han pluggade i Västerås, och var jag jämt där på helgerna. Jag liksom var aldrig ute i Avesta. Jag var alltid i Västerås och var full med Rickard och liksom bortom förstånd. Och han hade en granne som gick på ingenjörslinjen med Rickard, som bara, han ljög jämt. Det var om allt. Han kunde allt, och han var ett geni. Han var ju så bra. Han hade gjort alla, han hade träffat alla, han kände alla. Han var liksom så här, men han babblade ju liksom hela jävla tiden. Och han var så... Sen liksom Ricka berättade ju så här, typ när de satt på och hade sina lektioner. Får man kalla det lektioner, eller vad är det?
Ja, om det var lektioner de hade, så det väl?
Jag vet inte. De satt där och gjorde olika grejer. Då kunde han ju knappt läsa, Karl. Vad han gjorde på den här ingenjörslinjen var väldigt oklart, men han har liksom snackats dit på något sätt. Jag vet inte vad det blev av honom idag. Jag skulle jättegärna vilja veta, men du vet, men det hände ju fortfarande saker under honom hela tiden. Det var ju kul att ha med honom, för att det babblades ju i ett, och han var ju med hur ofta som helst och liksom satt och snackade med oss. Man lät ju vara, för man blir ju sådär med de där typen av människor att ja, nu kommer han här igen och berättar om hur han räddade isbjörnarna från Titanic. Ja, det är ju alltid kul att lyssna på det i en kvart, vad fan. Ja,
så länge det är liksom harmlöst, då är det inga problem.
Men nu är det någon som helt plötsligt har tagit den där superkraften att du kan ljuga från att du vaknar tills att du går och lägger det och börjar liksom blåsa folk på pengar, då blir det inte så jävla harmlöst.
Ja, alltså just det här himla, himla blåsandet, alltså det blir... Alltså, jag måste ändå säga att jag är imponerad över att han står där han är idag. Alltså det är ändå... Alltså trots att han har ljugit sig fram hela vägen, så står han ju ändå nu som vd för Escobar Inc. liksom.
Men vad betyder det? För egentligen det betyder det bara att de har reggat ett varumärke. De verkar ju inte kunna göra någonting med det där varumärket.
Nej, alltså jag vet inte om de... Han säger ju själv att de är i steg 3. Att licensiera ut de här varumärkena. Men till vad?
Ja.
Det enda som
inte
skulle...
till Netflix i alla fall.
Nej, inte till Netflix i alla fall. För den stämningen lades ju ner. Alltså, jag vet inte...
Och jag är inte helt övertygad om att du bara kan licensiera ut ett sånt, alltså om du ska göra en dokumentär eller göra en spelfilm om Pablo, alltså så här, ja. Jag är inte helt övertygad om att det funkar så jävla enkelt.
Alltså jag vet att trademarks i USA är jävligt besvärliga. Ja. Och ska man behålla den, det är uppbyggt på ett sätt så att du i princip måste stämma för allt.
Ja.
För att om de sen letar upp ett ställe där någon har nämnt Escobar och du inte har stämt dem, så blir det liksom precedent för att nej, men det här brydde du inte dig, så att man måste hela tiden dra igång massa legaliteter. Ja, men man måste dra igång massa stämningar hela tiden för att skydda sitt varumärke.
Vänta, jag sa någonting där. Jag vill inte ha DMs när ni rättar mig. Jag snappade upp ett ord från någon serie. Ja, men jag sa class action lawsuits. Jag vet inte ens vad det betyder. Jag vill bara låta smart. Låt mig mina DMs vara nu.
Jag tror att det är större än så. Men jag vet inte. Oklart. Jag är inte så bra på det legala, ens det svenska. Och ännu mindre det amerikanska. Vi fortsätter. Vad var vi nu innan? Olof has arrived, helt enkelt. Nu har vi kommit fram hit. Han har arbetat med Escobar ett tag. Han har gjort alla de här sakerna. Vad gör han idag då? Sitter på stränder i Marbella. Enligt så här videos han lägger upp på Twitter till exempel. Eller i Instagram eller TikTok när han inte är avstängd därifrån. För det är han ganska ofta. TikTok nu senast för att han uppmanade små grabbar, en 16-åring, att köpa sex.
Mm.
För att alla tjejer är horor. Och de förtjänar det, i princip. Han är väldigt misogyn. Men också, han har börjat synas mer och mer i olika YouTube-sammanhang. Han har nu en egen YouTube-kanal där han har lagt upp en video där han då ska presentera bevis för vissa saker som folk anklagar honom att ha ljugit för. De här bevisen som han visar, vi kan gå igenom dem i nästa avsnitt om Olof, helt enkelt, där vi kan få gå lite mer bort från den här bakgrundsrecappen och gå lite mer in på the hard facts, så att säga. Men det är lite visitkort, lite papper och så vidare som han visar upp som då skulle styrka vissa delar av hans historia. Oklart om så i fall.
Han verkar ju försöka bygga ett eget varumärke väldigt mycket nu.
Han verkar, du var inne på det innan, att han verkar vilja ha uppmärksamhet supermycket. Ja. Och han har ju fått ett litet uppsving då, alltså i förra hösten. Ja. Där han började få medverka lite. Och nu verkar det verkligen ta fart på honom. Och han verkar ha hittat vissa YouTubers och då TikTok. Där det är lätt att nå ut till folk. Och där han snabbt kan få den här uppmärksamheten. Och det här kan bli lite större. Så han verkar verkligen vilja sälja in sig själv. Sig själv. Inte Escobar Inc. Utan Olof K. Gustafsson. Och han har en ganska stor följarskara. Ganska mycket unga grabbar som tycker han är det coolaste som finns. Men ja, nej, så just nu, mest för tiden, så bråkar han med YouTubers. Skickar kravbrev, sis and desists. Att de inte får lov att nämna honom.
Men visst, han håller på nu med att bråka med Jockiboi, va?
Han har bråkat med Jockiboi bland annat, ja.
Ja.
Tycker att Jockiboi är en, jag vet inte, fattig lallare, tror jag är hans exakta ord.
Ja.
Det är svårt det här, det är mycket sånt.
Men det är väl också ganska grovt, är det inte? Alltså att han är på en...
Alltså de har väl bråkat ganska jävla mycket. Och det han... Oh, gud, ja. Alltså, jag tror verkligen att Olof har riktat sig in på folk som är lite grann i... Det är liksom inte de här regnbågsinfluencersarna som Linnea Claesson han har riktat in sig på, utan det är ju snarare influencers som Jockiboi som kanske har ett lite ett förflutet, som kanske är lite mer edgy på det sättet, som kanske eller ja, som har en helt annan skapar helt annat content än de här influencersarna vi är vana vid att ta upp i den här podden, där han känner att han kanske hade velat ta plats. Jockiboi har ju ändå blivit väldigt stor med att skapa sin egen, ja, hans varumärke är ju ändå väldigt stort, måste man säga, hans personliga varumärke i influencerbranschen.
Men man ska också förstå det att det är liksom inget, om man går in och kollar på dialogiskt den här YouTube-kanalen, hur kan man säga så här, Molly Hammar, hon har 5000 visningar. Vi kan ta Alexander Bard, 180 000 visningar. Vad heter han? Grecasso, liksom ja, super spelad liksom artist för er som inte har koll. 63 000 visningar. Olof K. Gustafsson, VD för Facebook Imperium, 500 000 visningar.
Ja.
Det är så jävla tydligt att han har ju blivit fenomen. Han har ju blivit liksom någon typ av det där.
Han är ju absolut ett internetfenomen.
Ja.
Det har han blivit. Och jag tror att han gillar det. Och jag tror att han försöker vara det.
Han försöker också kapitalisera på det.
Ja.
Och det här är alltid intressant. Jag tror inte att det går i slutändan att kapitalisera. Eller det är klart det går. Men det blir ju också... En sån här människor klarar aldrig av att göra det. För det blir alltid kris, kaos och liksom allt runt omkring dem. Där. För det här är ju inte en människa som är normal på en fläck. Innan. Det är inte, han är ju sjuk i huvudet.
Och det känns också inte som att han riktigt faktiskt hade vetat av vad han skulle göra med det. För att alltså, han slår mig inte som en hårt arbetande individ. Utan han snackar. Liksom. Mm. Det är vad han gör. Och det gör han väl bra. Alltså, det måste man ju ändå ge honom. Men jag har väldigt svårt att se honom som någon sån här företagsam som kan, som du säger, kapitalisera på den här uppmärksamheten han får.
Nej, men vet du vad? Det tror jag att du har fel. Det håller jag nog inte med. Jag kan nog se honom som, även om det är lite olika definitioner vad som är hårt arbete, men jag tror att han kan liksom sitta i möte efter möte efter möte, liksom gagga sig igenom, liksom bara babbla av sina visioner, liksom till och med kanske till och med få loss en del cash lite här och där. Problemet är bara att såna här människor aldrig kan riktigt följa upp. Det blir ju liksom aldrig klart någonting. Det blir bara nya cirkusar för att täcka upp för gamla cirkusar. Och det blir bara mer och mer kaos. Och det liksom alltid snurrar på. Till slut snurrar det på att någon står där med en knytnäve, plyter på det för att du liksom har lämnat liksom folk i... Ja.
Ja, men det var lite det jag menade. Han kanske kan börja dra igång lite saker och snacka. Liksom. Kanske till och med snacka med rätt människor i någon bemärkelse. Men att det liksom inte kommer att bli mer sen. Det kommer inte... Nej, han kanske snackar med programmerare till det här mobilspelet, men det börjar inte kodas någonting.
Alltså, liksom. Det är inget, man kan ju bli rik på att vara kriminell på olika sätt. Det är inga konstigheter. Ja. Bara kolla på de här jävla människorna som liksom drog igång det här jävla låneskimen. Berättade inte jag de här som var med i Kalla Fakta som...
Ja, jag tror du gjorde det.
Ja, som liksom gick och tog ut lån åt någon liksom kriminella nere i Monaco som gick in och tog ut de här pengarna på kasino och grejer. Och så liksom höll det bara på så där. Om det är klart att det går att lura folk på pengar om man vill. Men i slutändan brukar det tendera till att lagen kommer fatt. Lex Pablo Escobar, för fan. Mm.
Var det polisen som sköt Pablo Escobar?
Jag vet inte.
Eller var det bara någon AI?
Nej, jag kan kolla. Whatever. Hur dog
Det är så himla sjukt att du googlar på svenska.
Men vadå?
Det skulle aldrig falla mig in att googla på svenska.
Nej, jag håller med faktiskt. Om det inte är så att man vet att resultatet kommer komma från typ så här SCB eller någonting.
Ja.
Men vadå, han är ju superkänd för fan.
Jag tyckte ändå att det var roligt. Jag vet inte.
Man vill inte ha svenska sökresultat, det är så jävla smutsigt.
Men det har faktiskt blivit ett problem för mig, för jag kan typ inte få ut svenska sökresultat just nu. Så om jag söker på någonting som typ heter samma eller liknande på svenska på engelska så kan jag aldrig hitta vad jag söker, för jag vill ha den svenska.
Men han blev skjuten tydligen.
Ja, jag vet att han blev skjuten, men jag vet inte vem som gjorde det. Skitsamma, det har ju inte relevant för det här. Olof i alla fall, det här har väl varit en liten överblick var han startade och hur han kom dit han är idag. Det finns så himla mycket mer saker han har gjort på vägen, bland annat försökt avsätta Donald Trump till exempel.
Som man gör.
Enkelt, inga problem. Först var ett väldigt fan av Donald Trump och skulle göra affärer med honom. Det finns en story om det också. Sen blev de ovänner. Om det var på grund av sagda affärer, absolut att det var. Så sen skulle han då avsätta Donald Trump.
Från vad?
Presidentskapet.
Ja, absolut. Absolut.
Ja. Det var en del pengar i rörelse där.
Det är så små lögner. Det är så otroligt små lögner.
Ja. Ja, men också Henrik som är väldigt in with the kids och alla sociala medier nu. Du kan ju få lov att titta lite då i nästa avsnitt vad du tycker om hans Twitter-siffror. Det skulle vara... Du är väl ändå residential Twitter-proffs, är du inte det?
Jo, det är fan inte.
Det är fan inte jag i alla fall. Nej, men du ska behöva inte kika in det nu. Jag kan ge dig siffrorna till nästa gång. För du... reagera lite på det.
Ta en kikis.
Men det finns väldigt mycket mer att säga om Olof. Det finns väldigt mycket... Jag hade gärna gått in och läst lite mer bitar av de här dokumenten. Jag hade gärna bemött de här sakerna som Olof säger i sin egen video. Men också ta upp lite mer bara rå... Alltså, det är saker som han säger som bara är så lätta att motbevisa. Det är liksom en googling bort. Han säger alltid bara, du kan googla det. Som att det är något stöd. Han har också... Han har i de första videorna, alltså när han börjar få den här famen, så bär han ju ofta Rolex, Axel. Mm. Så jag känner att det här borde bli en varningsklocka för dig. Men också nu behöver han liksom inte använda den längre. Han tycker att det är bara tattare som bär Rolex.
Ja. Nej, men det är absolut. Ja. Jag vet inte. Vi får väl se. Vi får se hur den här sagan går.
Men hur är det så här? Vi måste ju så här, har han det jävla privatplanet? Han verkar ju ha en Rolls Royce som han åker i.
Det är ganska mycket bilar som han åker i. Fram och tillbaka sådär, ja.
Och så är det någon typ av kvinna han står och kramas med hela tiden.
Han är ju gift, säger han.
Okej, ja. För det är väl nytt, va?
Sen något år tillbaka.
Ja.
De har ett barn också.
Skaffa barn med en skorpion. Ja. Jättebra.
Om hon ens är det.
Vänta, har han setat med Alexander Bard och babblar nu också?
Jajamän.
Ja, Alexander Bard, han är verkligen så här, vad är han, poddvärldens motsvarighet på en räka nu verkligen. Bara går och sliskar i sig bottenslam överallt. Kan jag få vara med och synas i din YouTube-kanal?
Men alltså han, ja, alltså det finns så himla mycket på honom. Alltså han har ju verkligen fått det här uppsvinget nu. Det finns ju hur mycket timmar med så här TikTok-lives som helst där han bara sitter och beter sig så jävla illa.
Ja, han hade väl också, var han inte på någon jävla småbarn och försökte ragga också?
Ja, han har ju försökt ragga på lite mindreåriga tjejer. Ja. Så försökte han ju då få den här mindreåriga killen att köpa sex. Ryska horor ska vara tydligen. Ska du
berätta lite om det kanske?
Nej, det är väl inte jättemycket att säga om det. Han, det går inte så bra för honom med det. Nej. Det får man inte lov att göra. Nej. Då blir det illa. Helt
men bor han i USA nu? För han verkar ju vara i Sverige en hel del.
Alltså enligt han själv så bor han i Beverly Hills. Just nu är han i Marbella.
Ja.
Men, eller säger han, jag vet inte. Han sa att han var i Marbella och la upp en video på att det var en strand bakom honom. Sen om det är Marbella, det kan inte jag avgöra. Alltså, jag tror inte han råkade mer i blåsvärder för det här med att han uppmanade till sexköp, mer än att hans TikTok-konto stängdes av. Han startade ut nytt sen.
Ja.
Så det var inget problem. Men ja. Men det, de snackar med, eller han håller på att bråka med massa unga svenska rappare och YouTubers och håller på. Och det är så himla mycket gräv i. Det är så mycket skit, han säger. Ja, pengar till höger och vänster. Det här som Axel sa i början att han hade...
Hans monopolpengar som han delar ut.
Gett pengar till den här lokal. Det har han ju gjort ett par gånger typ i sina TikTok-lives. Att han har liksom typ små tävlingar och så swishar han folk pengar.
Ja, i alla fall, man ser ett utsuddat nummer och så ser man som om han har skickat pengar.
Hur mycket swishar han då?
Ja, fast det är frågan om det här är dit kluddat 10 000 kronor eller 9 900 kronor här.
Nu, den senaste swish-omgången var väl att han skickade 100 spänn eller så till ganska många, och sen, eller 1000 spänn kanske, och sen så skickade han då 10 000 till någon. Ja, eller så.
Ja, nej, men det är avdragsgillt, inga konstigheter.
Ja, är du nöjd eller?
Ja, alltså det är, ja, visst. Detta är början på vem man är. Nu har vi en bra grund.
Och fortsättningen kommer du få höra om du blir, vadå? Hallå?
Ja, okej, jag är för trött. Bli Patreons horungar.
Ja, i del två alltså, kommer
jag,
vi gå in.
Jag har precis suttit och läst Exit Survey och blivit förbannad för att folk är så jävla förståndshandikappade att jag vill ta livet av mig.
Ja. Okej. Okay.
Verkar oklart hurvida pengar dras för systerpoddar under sommaren. Avvaktar tills vidare. Idiot. Sommarkatten är inte i min smak. Återkommer i höst. Idiot. Lyssna inte då. Alltså vad är problemet? Det är så jävla dumma i huvudet så att jag fan orkar inte leva när jag ser den här korkade skiten.
Men det är fortfarande nollsummespel som jag ser det. Vi ligger ju typ på samma. Så det är väl bara ett fåtal som inte har förstått hur det här funkar än.
Nej, men jag tänker inte
engagera mig och förklara det en gång till.
Ska jag liksom åka hem till de här människorna och ge dem elchocker i morsekod och förmedla budskapet på så vis? Eller? Det funkar ju uppenbarligen inte att skriva en post exakt vad det är som handlar om, för att det är de för efterblivna för att begripa. Det är ju helt sinnessjukt.
Det är typ ingen som kan läsa morsekod heller, så jag känner inte att det hade varit en bra grej. Och...
Nej.
Ja, så här kommer det i alla fall vara. Nu tänker jag förklara till den tänkade delen av publiken. Vi kommer följa upp det här avsnittet med ett specialavsnitt då på Patreon om alla de här jävla sjuka lögnerna. Vi behöver liksom lägga upp det så här för att det är en så jävla speciell individ och så otroligt omfattande lögner. Man får tänka det så som att Linnea Claesson, hon fick här väl typ, vad var det, många avsnitt fick hon om sina jävla lögner? Ja, och sånt där. Nu kommer vi kanske inte ge lika många om Olof K. Gustafsson, jag misstänker att han är en sån där som sitter och dammsuger nätter efter folk som gnäller om man ska spela Allan Ballan. Så vi
får spontant väl... känns det inte svårt att få med honom. Nej. Vi kan bjuda in honom på den här
nej,
jävla...
Nej, jag vill inte. Nej, snälla.
Stripp...
Men om någon kan förmedla kontakt med Olof K. Gustafsson, kan snälla. Han få komma
så
hit
gör
här
inte det.
Också.
Så
nej, gör
det.
Inte det.
Jo, gör det.
Vi kommer få en cease and desist från Escobar Inc. Det är vad vi kommer få efter detta om historien.
Vi ses i tingsrätten direkt.
Ja, det blir
tryck
jättekul.
Dina jävla krav och skitpapper rätt upp i arslet, Olof. Det är ingen som bryr sig.
Ja, nu kommer det absolut. Ja. Ja.
Nej, men, och sen under sommaren, nu när ni lyssnar på det här, så kommer det här alltså komma om, vad blir det då? Att, ja, vi spelar in den 20, det kommer komma ut i juli, under juli månad. Och det är de avsnitten som ni betalar för, inte sommarkatterna som ligger bakom Patreon. Vi har sagt vid ett tillfälle att ett avsnitt kanske vi släpper publikt. Vi har inte ens bestämt om vi ska ta det betalt för det. Men vi har sagt ett. Och vet ni vad? Här ska ni få ett tips. Om ni är så jävla sura över och inte vill betala ett avsnitt för det content de kommer släppa, då kan ni sätta en limit på 3 avsnitt.
Nej,
för då kommer ni
bara
betala för oss. Eller så tar ni era liv. Men det får man inte säga det här jävla
nej,
landet.
Nej, nu är det efter 1 maj.
För, ja. Då åker man dit för olaga hot. Så sånt sa vi före
nej, första
maj.
Men
nu är
det
mogna.
Det, nej, men det är för generellt. Det går inte.
Nej, okay.
Det är tiotusentals människor som lyssnar. Det är helt obegripligt. Hur jag, ta era liv, gör det. Det är för varmt för att leva ändå.
Det är för varmt för att leva. Det är jävligt sant.
Så det kommer komma. Vi kommer också, som sagt, ni kommer få höra andra grejer nu. När vi sitter på semester. Jag kommer sitta i min båt. Det kommer nog Axel och Sanna göra till slut också.
Alltså ja, för nu detta skulle ju vara ett Patreon-avsnitt innan vi halvvägs genom inspelningen bestämde att det inte skulle vara ett Patreon-avsnitt. Så ni har missat vårt försnack. Det är det här mysiga försnacket vi har. Och vi säger, eller jag säger ju också i början av avsnittet att det är välkomna till det 58:e Patreon-avsnittet. Ja. Det är en lögn, tydligen.
Ja, det är det inte.
Vad var det jag tänkte säga också? För jag ville verkligen småsnacka om just din båt, Henrik. För du var så himla stolt av den. Men varför är den så ful?
Oj.
Jag väntar mig värsta lyxbåten som du skulle ha så här lite sova i och sånt. Det ser bara ut som en helt, jag vet inte, var ska du sova? Hur ska du få plats där inne?
Är du vilken jävla kuk du är. Vilken riktigt liten jävla kuk.
Svara på frågan då.
Hundsnopp är vad du är.
Ja.
Det är en riktigt rosa liten hundsnopp.
Jag är ganska säker på att vi är några som har kommit överens om att det är du som är hundsnoppen.
Mm.
Men det var bra, nu fick vi in lite Henrik-snopp-snack också.
Jag ska förklara, det är en båt från 70-talet. För om ni inte visste det.
Men var ska du sova?
Ja, men det, jag kan sova. Jag kan ligga raklång på golvet. Alltså det är bara att lägga upp en madrass. Men jag kan också bygga ut där det går. Två personer kan sova där inne. Men tanken är att när man ska ta med sig barnen så slår man upp, åker man till en ö, slår man upp ett tält åt barnen så de ligger där inne. Och så kan man själv ligga på båten eller vice versa. Det är inga problem. Och sen är det ju ett sånt, det är ju tak. Varför sitter vi och pratar? Det här är så konstigt.
Ja. Ja, men jag bara var helt, jag hade en helt annan bild i mitt huvud när du sa att ni skulle åka ut och sova på båten.
Ja, men det går. Så, det är inga problem.
Ja.
Och sen, nej. Sen är det så här, man kan säga vika upp stolarna som du sitter och kör på där. Så då blir det liksom som helt plant golv. Alltså jag kan ligga på golvet raklång. Det är över 2 meter långt. Om jag bara lägger ut en grej på golvet. Då kan det fortfarande ligga någon i fören. Mm. Båten är ju 5 meter lång totalt. Inne är han kanske 4 meter.
Okej, okay. Ja.
Så att det finns. Eller jag lite till och med. Nej, den är nästan 5 meter. 4,5 säger vi.
Ja.
Så det går. Du kommer få se när du sitter i den där. För nästa gång ska du få åka med. Då lämnar vi Tim hemma med barnen. För han sitter där så dum ut själv.
Nej, tack. Jag vill helst inte åka ut och bli rombögmördad av dig på sjön. Ja, tack, tack men nej, tack.
Ja. Ja.
Så skippa gärna. Men absolut, det är jättebra. Vi kan ta med oss alla vi känner här istället. Så kanske...
Ja, det är alla som har lyssnat på det. Jag hoppas att ni har en supertrevlig sommar. För det hoppas jag att vi har också.
Jag med.
Och så kommer vi tillbaka med lite mer aktuella och ämnen i augusti igen.
Kommer behöva spela in en jingle till typ sommarkatterna.
Ja, då har jag
fått. Det här avsnittet betalar du inte för, din dumma jävel.
Kan du det här?
Kan du den?
Fan alltså.
Det är också så här, det är lite oklart. Nej, ni har fått en så ni har fått en ni har fått en ni har fått ett, jag vad jag säger väl. Det är fan en, jag vet inte, en list, alltså det är så långt du har skrivit att så långt. Det är en halv
så sinnessjukt att det ska vara så här.
Inte betalar.
Det är, man tappar ju hoppet om mänskligheten när folk är så här jävla hjärndöda. Åh, oh, det är skönt att de har slutat vara patrons nu. Good riddance, dra åt helvete.
Ja, precis. Och vi, än en gång, jag vill bara på det så här. Vi tog in semestervikarier för att vi ville att ni skulle ha content under hela sommaren. Vi vet att det är många av er som firar semester hemma. Vi vet att ni kanske vill ha det till, ja, Gud vet vad. Och då tänkte vi så här, men vi kanske inte pallar. Vi måste få ha vår semester i lugn och ro också. Det är bara gnälls. Lyssna inte bara under den månaden då. Det är superkonstigt.
Nej, det är helt otroligt. Så, alltså, några av de här kommentarerna också är så jävla efterblivna.
Uh-huh.
Ska vi fan läsa upp och skamma de här jävla människorna. Så alltså, det är jävla apor. Fy fan, alltså vilket jävla slödder.
Mm.
Åh. Här ska vi se. Fy fan, alltså. Fy fan. Är någon som bara gjort 3 punkter? Vad ska jag med det till?
Stoppa upp i röven.
Ja, det kan jag stoppa rätt upp i ärslet. Överlag är ju det här bra, men sista inslaget med forskningsstudien var totalt jävla mörker. Jag har inte läst studien, men det känns som att det finns en agenda här, citerar han då. Dumt, så oerhört dumt. Riktigt mycket 5G, antivax, chemtrails på hela det inslaget. Höj nivån. Och då svarar jag, vilket jävla gnäll. Jag har inte läst en enda hel studie sedan vi startade haveristerna för 4 år sedan. Och han svarar, nej det är du och Elsa Lands. Alltså vad är det här för människor? Någon annan idiot. Vilket jävla bottennapp. Under vilken mjölkpall har ni hittat det här? Jag har inget att säga och jag säger det. Hallå?
Okay.
Och så går det Patreon para till det här. Och jag svarar, jag orkar inte svara på det här igen. Hänvisa mig till det föregående svaret då. Vill veta. Alltså...
Vad gjorde han när du inte hänvisade till förra?
Ja, då slutade han vara Patreon.
Ja.
Fuck off. Det är förmodligen han som skrev det där korka. Det verkar oklart. Det är helt obegripligt för mig. Liksom. Den mängden support som liksom folk förväntar sig för 10 kronor. Vet ni vad jag fakturerar i timmen? Det kommer inte på fråga att 10 kronor per avsnitt är någonting som går att få någon jävla support för. Du får 15 sekunder av min tid. Och jag kommer be dig dra åt helvete. Herregud alltså.
Du borde skaffa memo.
Var en annan idag som skickade PM. Ska jag fan läsa det också? Alltså jag blir så jävla trött.
Är det så
fan alltså.
Men vilken forskningsstudie, jag fattar inte ens vad vi pratar om.
Det är något sommarkatterna tar upp.
Jaha, jaha.
Jag behöver avbryta betalningen ett tag, men fattar inte hur jag gör. Please help. Alltså, varför googlar du inte? Gör som jag gjorde när jag tog reda på hur man gör. Remove pledge, Patreon. Första resultatet är en lathund för hur man gör. Vem hade kunnat ana det?
Alltså.
Jesus Christ, alltså. Nej, men det är ju verkligen. Varför ska jag behöva sitta och kompensera för andra människors inkompetens på det här viset? Alltså, det är så jävla efterblivet. Det är fast sista gången. Nästa gång jag ser en sån här korkad fråga, då kommer jag bara radera er.
Jag vill bara påminna om hur vi satt och sågade Sissi i förra avsnittet för att hon kastade sina följare under bussen. Nu har vi...
Ja, men alltså det får ju finnas gränser. Jag kan inte ha det så här. Jag kan inte leva det här livet. Jag vill må bra. Jag vill inte må dåligt.
Ja, på tal om att må bra så behöver jag gå och lägga mig för jag ska jobba med en bit i.
Ska du gå upp om 6 timmar sen?
Nej. 7.
Oj.
Ja, som sagt, då avslutar med be Patreon så får ni höra del 2 om Olof K. Gustafsson och ha en supertrevlig sommar när ni sitter där.
Ska du låtsas som att vi inte kommer släppa några fler avsnitt för att sommaren är slut? Håller på med?
Nej, men vi kommer ju komma avsnitt, men jag säger att vi kommer inte vara, vi har redan spelat in dem.
Vi kan inte önska dem trevlig sommar sen, för vi spelar inte in mer sen.
Jag hoppas ni får en för jävlig sommar. Alltså, jag är så jävla upprörd över den här Patreon-skiten nu. Så alla ska dö.
Jag var faktiskt hemma hos min pappa nu i helgen 2 gånger. Och varenda gång vi skulle öka så sa han till mig så här, fridens. Och jag blev helt kränkt.
Varför då?
Det är ju jag som säger så, tänkte jag. Men jag har ju fått det från honom. Så det var ju en jävligt märklig grej att bli kränkt av. Men det var lite, ja, så var det.
Du är ju jävligt märklig också.
Du får trademarka den där skiten och börja stämma retroaktivt och prata med han igen.
Flytta Olof kan säkert ge dig lite tips.
Och springa runt och skrika på internet.
Åh gud. Sitter i min bil och skrika om att min pappa sa fridens till mig. På tal om fridens. Fridens.
Ja, nu räcker det. Puss och kram, hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.